Ja, det var signaturen Ljuva drömmar, för det heter den här programserien. Vilka är det som gör den här programserien?
Ja, det är Anders Eriksson.
Ja, tillsammans med mig, Ann Sandin Lingen. Det är jag som ställer frågorna.
Och jag som försöker svara på något sätt.
Ja,
eller så.
Precis. Och du är ju, som jag då ser det, i och med att jag har känt dig väldigt länge, när jag var ung vikarierande lärare så var du en av de duktigaste NO-lärarna på Nybyggda skola.
Okej. Jag var ganska ung också.
Jag vet, men jag såg dig, jag såg ju upp till dig. Du var ju färdigutbildad.
Ja, jag var ju över 1,90.
Det var exakt. Och vill man veta mer om Anders Eriksson, som då kallades Exet, så har vi gjort, det här är vårt femte program. Och det första programmet, då presenterar vi dig. Nu får jag bara en snabb presentation av dig själv. Vem är du?
Ja, lång och snäll och biologi och intresserad på en massa sätt. Men lärare, jag har varit lärare i nästan 45 år nu.
Ja, och trots att du är fyllt 70 så är du fortfarande kvar som lärare.
Ja, vi får se nu om de försöker röka ut mig. För att de vill ha folk på heltid och jag pallar inte riktigt att jobba heltid. Så jag ser det som en annons här att man kan tänka sig om jag bara får deltid.
Ja, alltså lärare är väl alltid ont om nu, va?
Ja.
Mm. Så att man kan jobba även efter pension.
Tydligen.
Mm. Och vi har startat en serie där vi pratar om Agenda 2030. Anders, vad är Agenda 2030?
Jo, men FN har ju kämpat i väldigt många år nu för att vi ska få en bättre jord, helt enkelt. Och det var Agenda 21 på 90-talet och det var millenniemålen år 2000 och 2015 så blev det globala målen eller globalamalen.se.
Och det är ju fantastiskt fina ord. Och sen finns det ju även kritik mot att det ibland bara är ord. Men det är ju fina, vad ska man säga, strävanden.
Nödvändiga.
Nödvändiga. Och i det andra programmet då berättade du om det här med vilka idéer det fanns om hur man skulle avskaffa fattigdom och hunger. Och i det tredje programmet då pratade vi om det här med anständiga arbetsvillkor. Och i förra programmet då pratade vi om tillväxt och konsumtion. Och söker ni då på Ljuva drömmar, Tyres radion, så hittar ni alla de här programmen. Och då i förra programmet så kom vi in på det här med energi. Och då sa vi, då ska vi prata om det här med förnybar energi i nästa program. Finns det något mål i liksom Agenda 2030 om förnybar energi?
Ja, det finns en massa olika delmål inom de här olika. Det finns ju 17 huvudmål, men det handlar ju väldigt mycket om energi egentligen, allting.
Allting.
För vi är energi, enligt Einsteins formel, E lika med MC2.
Vi också, vi människor.
Vi är en energiform.
Vilka då vi?
Vilket innebär att vi egentligen är helt genomskinliga. Vi är bara kompakt energi. Materia är en energiform.
Precis.
Och kan omvandlas till ljus eller något annat, energi, värme eller så.
Ja.
Det har man faktiskt experimenterat. Man har till och med tagit ljus och gjort materia.
Oj, nu börjar vi prata riktiga grejer här.
Ja, nu snackar vi fysik.
Nu pratar vi fysik. Ja. Och när vi spelar in det här i slutet av mars, då har det varit diskussioner, för det har varit väldigt kallt i Sverige. Mm. Och då har det kommit upp den här diskussionen om, det här med förnybara, till exempel vindenergi eller solenergi. När Sverige då var som kallast, då räckte inte vår energiförsörjning till, för att man har ju stängt kärnkraftsverk. Eller?
Jo, men alltså förut de kalla vintrarna, om vi tar till exempel den här panncentralen på Mellanbergsvägen, då körde vi ju olja. Och sen körde vi såna här soppellets.
Funkar den fortfarande?
Ja, de körde igång den nu. Jag såg det börja ryka här när det var som kallast. Så men, då körde de säkert sånt som man kör i Jordbro, så körde de väl lite här också då.
Jag trodde den var nedlagd, att det ja, var det liksom musik. Att
ja,
man
men
spelade...
det rök som fasen ur den där höga sporten.
Undrar du vad att träna musik där inne när man drog ja, igång den?
Den verksamheten är ju slut, utan nu är det ju konstnärsateljéer.
Alltså är det? Mm. Visste inte jag.
Jo, och det är ju en livaktig förening som gärna skulle vilja göra ett kulturhus av det där. Det finns jättefina planer.
Just
Miguel i spetsen.
Ja, ja, det skulle man egentligen göra program om.
Ja,
men du, för pellets hade vi länge. Och för det vet jag till exempel, jag som då putsar fönster. Och när vindarna låg på från den där,
ja, ja,
från den där röken. Mm. Då kunde man putsa fönster och så plötsligt var det väldigt smutsigt.
Sotflagor
ja, var det.
Och jag tror det där var olämpligt för folks hälsa i vindriktningen.
Ja, visst var det.
Ja. Det kom ut mycket dioxiner och skit ur den där.
Varför drog man igång den där nu?
För att det var så kallt.
Det var så kallt.
Det räckte inte.
Nej.
Vi körde ju till, i Karlshamns oljekraftverk körde igång.
Ja, exakt. Ja. Men då, det är här vi ska prata om det här med förnybar el. För att det här med vindkraft, det var ju så jag, det var ju därför jag liksom såg till att få hit dig. Mm. Därför jag kände ju dig också för att, inte bara för att du var lärare på Nybra skola. Och du var lärare i och för sig i fler skolor här i Tyresö. Utan att du också satt i kommunfullmäktige en period och att när Tyresö kommun då skulle köpa ett gammalt vindkraftverk i, var det Dalarna eller vad?
Ja, alltså de skulle ju vara med och investera, det var nog inte så gammalt, men de skulle köpa in sig på en vindkraftpark i Mora.
Ja, och då var ju alla väldigt positiva till det här, för det var ju väldigt positivt att vi skulle liksom ha förnybar el. Och då var du som vänsterpartist, gick du upp och sa emot att det där var ingen bra idé. Och då jag tänkte så här, alltså, Anders, vad hände? Gick han emot det här fantastiska? Men då pratade du just om det här med att man måste ju tänka, det är inte bara så att all vindkraft funkar. Det här var ju någon slags gammal teknik som man ville bli av med.
Ja, alltså det är den här gammal, men alltså det är ju vindkraften är, som jag ser det, lite klumpig,
ja,
lite ful, väldigt ful, och den låter och den stör naturen, så jag ser det som en kanske nödvändig parentes, men som nu när det var kallt, när det är kallt på vintern, då har vi högtryck, då blåser det inte.
Nej, precis så var det.
Det är inget bra.
Nej. Och det är då vi behöver elen bäst.
Ja.
Ja. Och lite grann de här, den tidiga generationen var ju liksom av vindkraftverk. De dör ju nu sotdöden på grund av bristande lönsamhet. Men det finns nya varianter på det där, va?
Jo, men alltså det där går väl att fixa. Problemet är de här stora klumpiga anläggningarna. Som, till exempel har det nu i veckan varit program på radio om en stor konflikt i Härjedalen där IKEA har köpt en stor vindkraftpark.
Har IKEA gjort det?
Ja, och dessutom så har de fifflat då när de har fått de här tillstånden. Och, så att det var ju lite upprörande.
Mm. Men jag tror till exempel, för det pratade jag om något annat program, jag hörde ju IKEAs kamprad, han sommarpratade innan han levde. Mm. Och då pratade han om att satsa på små vindkraftverk, alltså små vindsnurror till uländer.
Mm. Jo, och alltså, det har ju alltid funnits. På prärien i USA så fanns ju de här små snurrorna väldigt tidigt, som man tror jag hade för att pumpa upp vatten. Och sånt
just det.
Där. Men och jag tror på små snurror på fasaderna till exempel. Det kan bli riktigt snyggt.
Ja.
Bara någon decimeter stora, alltså klä husen med sådana.
När det blåser.
För det drar ju som 17 runt höga hus.
Ja, och det är en sak att tänka på det här med vårt höghus i centrum. Mm. Under där så är det ju en restaurang som heter Spis och vin. Och när man sitter där och det blåser lite, så finns det nedåtvindar.
Ja.
Därför fast det inte blåser mycket ute, så går de här vindarna rakt ner. Så det blir väldigt stora vindar. Det var därför vi hade ett blåshål i Tyresö centrum förut.
Just det, och det är väldigt spännande fysik där med dynamiska krafter. Och det är faktiskt principen för att fåglar kan flyga och flygplan kan flyga. Med lyftkrafter och sånt där. Det är jättemycket spännande runt hörn.
Ja.
Där kunde det sitta små propellrar.
Där kunde det sitta små propellrar.
Det blir riktigt häftigt.
Ja.
Och det stör ju inte så mycket. Det låter inte så mycket om de är små.
Nej.
Och ja, de kan vara i glada färger. Och så.
Men det jag läser om vindkraft är att man är, liksom, är kritisk till det här för att det stör djurliv. Mm. Det skövlar skog. Man vet det där med insekter. Eller, alltså, mycket kring det där. Hur funkar det? Vet man mycket om det nu?
Man vet att fåglar blir väldigt störda. Mm. När det är de här. Och renarna vill ju inte vara i närheten, så att de här renjordarna får trångt nu liksom.
Ja.
För det här växer ju väldigt mycket i fjällen.
Ja.
Tyvärr.
Precis.
Och där jag är på somrarna på västkusten så är det väldigt mycket fula sådana där.
Var finns de någonstans på västkusten?
Ja, i Strömstads kommun där jag är och Tanum och det finns massor. Och jag tycker det är okej om man sätter dem långt ute på havet där de inte syns. På såna här grunder. Men samtidigt då är det fiskar och tumlare och
andra som störs.
Man får inte störa, man måste vara försiktig.
I de här ekosystemen?
Ja, just det. De här djuren.
De så kallade djuren.
Och växterna. Och alla de andra små organismerna.
Du menar att vi ingår i något slags ekosystem?
Oj då, ja, det kanske vi gör.
Det har jag ingen aning om. Har jag inte tänkt på.
Ja. Alltså jag blir lite vindögd när jag ser dem där.
Ja, det blir det. Mm. Ja. Men det här med, om vi då tar annan förnybar el, solenergi, det är också någonting vi pratar väldigt mycket om. Mm. Och jag, hemma hos oss, på våran gata i stan, där vi bor, då har ju folk bara sätta upp solpaneler på taken i sydläge. Ja.
Jo.
Hur funkar det, tycker du, med solenergi då?
Nej, men det är väl en bra tanke, men det är två problem. Dels på vintern när vi behöver det som mest, då funkar det inte om det ligger snö på dem.
Nej.
Och dessutom på vintern så är det inte så mycket sol i det här landet. För den står så lågt. Men ett större problem skulle jag nog säga är att de här metallerna som behövs för att det ska funka, de är ganska ovanliga. Och Kina har köpt upp i stort sett alla gruvor. Och det är en ganska rutten marknad på sikt, tror jag.
Alltså det är inte speciellt bra förhållanden i de här gruvorna?
Nej, men inte det. Men alltså det kommer att bli dyrt och det kommer att ta slut. Och det kommer att bli mer och mer extrema solceller.
Ja.
Jag såg nu något i Uppsala, håller de på att experimentera med någon mystisk mineral där. Och det håller kanske i 30 år och sådär. Mm. Det är inte hållbart att hålla på med sådana där grejer. Vi ska lagra vätgas och vi ska, ha fusionskraft.
Ja, det ska vi också prata om. Vi ska först prata klart om de här. För solenergi, vi har ju levt i en segelbåt och då vill man ju helst segla med segel. Men då har man ju startbatterier som laddas ur, så man måste ju liksom dra igång motorn bara för att ladda batterierna i sin båt. Om inte man ligger, eller och bara en sån här toa som går på lite el. Och man har ju små saker i båten som går på el.
Man har en liten radio i bästa.
Ja, precis. Man har lite små grejer och laddar mobiltelefoner och allt möjligt också. Så vi skaffade också solceller. Mm. Och någon sommar när vi var ute och trodde att det här var bra, men då var det faktiskt ganska mycket moln. Mm. Då räckte inte våran solpanel till. Så vi var hela tiden tvungna att flytta bommen så solen låg på. Alltså det är inte så säkert, alltså solpaneler. Speciellt då om man då tänker sig att vi behöver mest energi på vintern, där det är mörkt och snö. Mm. De här solparkerna eller vad man nu tänker göra, då måste jag ha sol. Och Sverige är ju inte det bästa sollandet.
Nej. Och det är samma egentligen, vi skulle ju då kunna ladda upp batterier. Men det är ju samma problem med dem, att det behövs en massa metaller till dem.
Ja.
Så det gäller att hitta nya system.
Just det.
Och det finns något som heter nanocellulosa som kommer att lösa en hel del problem.
Vad är det för någonting?
Det är sånt som finns i vanligt papper.
Aha.
Eller i träd, eller faktiskt också väldigt mycket i sopor.
Aha.
Och där kan vi göra mycket med att bygga upp elektronik av sådana material. Och ja, även batterier.
För man måste på något sätt lagra den energi som man får då på sommaren.
Ja, men du kan ju inte lagra det i batterier hela vintern.
Nej.
Utan då är det smartare att göra till exempel vätgas av det och sen plocka ut det på vintern.
Och du pratar om det här med att liksom, med höjdenergi, att man gör, att man får upp vatten.
Lägesenergi.
Lägesenergi.
Ja, Jo, att pumpa upp vatten. Men alltså, vattenkraft har ju också sina begränsningar. Det är ju inte alltid så kul heller.
Nej.
Vi har ju några älvar som vi har försökt rädda nu av ekologiska skäl, kan man säga. Jag hoppas att de får vara kvar.
För det är väl ingen större utbyggnad längre av vattenkraft?
Nej, utan man moderniserar och förfinar och sätter små propellrar i varenda fors och sådär. Liksom.
Ja.
Men det förstör ju också väldigt mycket ekologi och ja,
Ja, det jag har fattat också när det gäller, för vi har ju ett stug uppe här i dalen där det är väldigt mycket liksom vattenkraft. Hela vår sjö regleras som vi har bredvid. Just så det. Den sjunker ju 4 meter.
Ja, och då, det finns inget som kan leva i en sån miljö.
Nej, det påverkar miljön. Men sen har man pratat om det här med Sölvbacka strömmar som faktiskt var en av de få strömmar man inte byggde ut. Därför att folket där uppe lyckas ändra det beslutet. Mm. Men där har väldigt många människor liksom blivit intresserade av det här med vattenkraft. Och då pratar man om att man skulle låta fiskarna gå vid sidan om på något sätt. Vad är det för någonting?
Jo, men i Norge har jag sett väldigt fiffiga grejer där man tar halva bäcken eller forsen. Och att det får vara helt naturligt halva.
Just det.
Så det blir inte bara sådär någon laxtrappa utan på riktigt halva forsen är kvar. Liksom. Och så det man går att dela upp. Liksom.
Så man kan tänka bättre?
Ja.
Men gör man det då?
Ja, det gör man. Men alltså det där är ju ingen stor grej. Det är inga stora energimängder vi kan få av det där. Liksom.
Nej. För vi behöver ju mycket, mycket mer energi nu när hela vår fordonspark ska bytas ut mot till exempel eldrivet. Det har Volvo har sagt det att det ska bli eldrivet.
Från 2030 bara eldrivet.
Ja. Och det innebär ju att vi måste upp till en helt annan produktion. För att annars så har vi väldigt mycket grön el i Sverige. För grön el blir av vattenkraft, säger man, va?
Sådär.
De säger det.
Ljusgrön skulle jag säga. Det är en massa nackdelar med vatten.
Ja, men den är koldioxidneutral i alla fall.
Sådär. Därför att dammarna binder väldigt mycket. Alltså särskilt på sommaren och särskilt i varma länder. Där är det direkt negativt av vattenkraft.
Är det?
För det bildas så mycket metan och sånt i de här varma dammarna.
Aha.
Så att det är, och metan är mycket värre än koldioxid.
Okej. Men däremot i Sverige så har ju vi haft tur på det viset att vi har haft vattenkraft, eller?
Ja, jo. Men det finns en cool grej på Island. De har också lite vattenkraft. Men de har ju de här vulkanerna och det.
Just det.
Så de kör ju bara ner, pumpar ju bara ner vatten och så får de det hett upp igen.
Ja.
Och det roliga är att Göteborg har kommit på att det kanske vi också kan göra.
Men inte det lite grann, för det verkar vara någonting som villägare ägnar sig åt. Det här med att investera i bergvärme.
Exakt, och vi hade det i vårt område borta vid Bondevägen. Vattenfall gjorde experiment.
Ja.
Men de var tvungna att göra det. Så fort de, någon 5 eller 10 år, så fort de slapp det, då kom det sån här fjärrvärme från Jordbro. Men den anläggningen står ju kvar. Det är en ganska stor bergvärmeanläggning. Men det är ingenting jämfört med Göteborg.
Nähä.
För de kommer borra 5-6 kilometer ner.
Är det någon knas med det? Finns det någon nackdelar med det? Så bergvärme skulle vi kunna använda
för... Alltså jorden kallnar, men då snackar vi miljarder år. Så då tror jag att vi ändå är lite rökta.
Så just värme skulle man kunna använda, just bergvärme?
Ja, men värme kan vi använda för att göra el också. På Island har man alltså geotermiska elkraftverk. Liksom, att man... Bara du får upp värmen så kan du ju koka vatten och så kör du i en turbin och så blir det en generator och så blir det el.
Jaha!
Ja visst, bara du får snurr på någonting.
Ja.
Det är samma med vindkraft och kärnkraft. Det gäller att få snurr på en propeller.
Ja. Men det är också, har jag tänkt på nu när man har lagt ner våra kärnkraft eller håller på att lägga ner kärnkraft, ska man göra.
Ja, det vet vi inte nu.
Nej, det vet vi
inte. Och sen är det ju det här med vad är kärnkraft? Snackar vi atomkärnor överhuvudtaget eller snackar vi bara fission av uran?
I Sverige snackar vi bara fission av uran.
Vi gjorde det, men nu börjar man få, det var ju totalt forskningsstopp, men nu börjar man ju få forska på det här.
I Sverige?
Ja.
Aha.
Och då finns det ju en massa roliga idéer. Och
just
den
det.
Största, och som jag ser, vår räddning är ju fusion.
Men det pratar man ju inte speciellt mycket om.
Nej, för
om
det är
ju
också atomkärnor.
Och då har man liksom...
Tvärtom, man har inte sönder dem utan man smackar ihop dem så de blir större istället.
Men varför pratar man inte om det för då?
Alltså här är ju jättemycket lobbyverksamhet och...
Ekonomiska intressen.
Ja, det är ju som Volvo, vi kör så länge det går utan att någon kommer på oss.
Ja.
Men nu har de kommit på att, oj då, nu köper ju alla elbilar, vad gör vi? Ja, då får vi också skärpa oss.
Uh-huh.
Och det är ju samma med, alltså fusion tror jag kommer, alltså man ser nu, det byggs jättestora sådana här Bauta-kraftverk i bland annat Frankrike.
Mm.
Där ITER, som är som en, jättemycket större än Globen och sådär. Och det kommer ju att försörja halva Frankrike med el om 15 år kanske.
Ja, precis. Mm.
Mm. Och då är det helt enkelt att man tar några ingredienser i havsvatten. Deuterium och tritiumvatten kan man säga.
Mm.
Det är väte, alltså tunga väteatomer.
Okej, okay. Ja.
Typ tungt vatten.
Typ tungt vatten, ja.
Som man höll på med under andra världskriget. Mm. När man skulle göra såna här bomber.
Mm.
Ja, och så får man ut en väldig massa värme ur det här. När man smackar ihop de här. Och man får helium.
Okej, okay, ja.
Och ut kommer massor med värme.
Men inga farliga avfall alltså?
Avfallet klingar av på ungefär 100 år. Och det blir små mängder.
Okej. Okay.
Istället för 100 000
men,
år.
Men du Anders, frågar, varför satsar inte hela världen på sånt för då?
Jo, vi är med och satsar.
Vi är med och satsar.
Jag har haft en kollega som är expert på det där när jag jobbar i Haninge.
Jaha.
Ja. Och han är ju väldigt entusiastisk. Så han har lärt mig väldigt mycket om hur det här funkar, de där ITER. Så de kör nog igång på prov om en 3-4 år.
Okay.
Och då jäklar kommer det energi.
Ja. Men du, jag tänkte också det här med förflytta energi. För att det som har varit i Sverige har ju varit att okej, vi producerar mest energi i norra delen av Sverige där, vi har vattenkraft. Mm. Och sen har vi satt upp några kärnkraftverk ner i södra delen därför att man inte, det är där som den stora åtgången är, halva Sverige, om man delar Sverige i hälften. Så norra delen producerar energi, den nedre delen egentligen gör av med energi.
Så var det innan batterifabriken i Skellefteå och de här stora satsningarna på fossilfri stålproduktion i Luleå.
Så.
Nu kommer det bli nästan upp och ner på det där. Så att de kommer ju behöva all energi själva där uppe.
Just det. Ja. Men då undrar jag så här. För att hela den här infrastrukturen man har byggt upp från kärnkraftverken för att liksom förflytta el i stora elledningar som man ser gå, som går genom Sverige. Mm. Måste inte det vara en enorm kapitalförstöring att lägga ner ett kärnkraftverk? Vad gör man med alla de där?
Och vi har brist på sådana ledningar ändå.
Ja.
För vattenkraft och för allt vi producerar med all vindkraft.
Ja.
Så det, de kommer att få dra ännu fler sådana där.
Ja, och
så
det är väl
inget
också,
problem.
Det är inget problem, men avståndet är ju så att man inte kan uppehålla, vad ska man säga, spänningen i dem om det är för långa avstånd.
Ja, och då har vi det här med högspänd likström.
Högspänd likström.
Ja,
nu börjar jag alltså snacka det här. Alltså
som man använder i Kina och i USA och sådär, när det är riktigt långa avstånd.
Då har man...
Och vet du var de är bäst på det? Bäst i världen på det?
Nej.
I Ludvika.
I Ludvika?
ABB i Ludvika som nu är köpt av...
Kineser?
Hitachi.
Nej.
Jo.
Japanskt.
Ja, alltså de där korsvisa ägarna. Det sitter säkert någon rik kines i det där också någonstans. Och någon oljemiljardär. Det där vet man inte bara för att det har det namnet.
Nej, liksom. Nej. Okay.
Det där är gammalt. Det där att,
men den här innovationsförmågan som Sverige har haft, vi har haft väldigt duktiga ingenjörer. Har vi fortfarande det, Anders?
Min morfar var med och startade det där, det är jag lite stolt över.
Din morfar?
Han var elingenjör.
Jaha.
Han vandrade mer eller mindre till Tyskland, till Berlin. Han var en sån här riktigt fattig barn. Liksom.
Då ska jag tala om att min mormors bror, han jobbade åt Rausing och gjorde... Han var ingenjören bakom Tetra Pak.
Wow.
Fast han tjänade inga pengar på det.
Och vet du var min morfar kom ifrån?
Nej.
Från Härnösand.
Kunde...
Och han började som sån här boxerbåts... sån här ung man som drar...
Ja.
Vad heter de här repen på boxerbåt. Så han hade ett ankare tatuerat i tumvecket. Det var lite coolt. Sen så blev han elingenjör i Ludvika och var med och byggde upp det där.
Ja, fantastiskt. Mm. För det har vi varit duktiga på, alla de här ingenjörerna i Sverige.
Men, tyvärr, vi halkar efter. För ingen vill ju plugga sånt i Sverige.
Nej.
Men det vill man i till exempel Indien och Kina och sådär, och en massa andra länder.
Just det.
Så de kommer bara köra över oss.
De kommer köra över oss,
Och de köper ju upp allting.
Just
du
det.
Hör ju, de äger ju rubbet. Volvo och så vidare som vi pratade om förr.
Nu kanske jag lägga på låten sådan här kapitalismen, tycker jag.
Nej, men alltså.
Ja.
Och vi får väl inte vara så jäkla nationalistiska.
Nej,
vi får lära oss kinesiska.
Just det, du har rätt i. Mm. men du tror alltså på, du tror på det här med fusion.
Fusion och lagring, för det är inte lagring utan det är produktion. Men sen måste vi lagra, och vätgas tror jag är en nyckel.
Vätgas, att lagra vätgas. Mm.
Det finns en vätgasmack i Mariestad som kommunen har startat med solceller som producerar vätgas av vatten.
Aha.
Man sönderdelar vatten, H2O, ja. Och plockar man H2O.
Just det.
Syret kan vi ju leva med. Ja.
Så det du ser alltså att det finns en massa bra saker. Om man bara vågar tänka nytt.
Jag är lugn.
Du är lugn. Anders, det här är fantastiskt. Jag som då kallar mig politiskt deprimerad nu för tiden, träffar på dig som kan så mycket och ändå ser positivt på det. För jag tycker liksom att saker går åt fel håll ibland när det gäller vår miljö. Att vi ägnar oss för mycket åt sånt där fånigt som skatt på plastpåsar när vi egentligen... Alltså, men alltså att man inte lägger ner energi, alltså att vi verkligen tar itu med de stora miljöproblem vi kommer få.
Men det var ju därför vi startade det här forskningsjournalistikprogrammet på Värmdgymnasium, för att inga journalister fattar någonting.
Nej, det gör de inte.
Och forskarna har inte förmågan att nå ut.
Nej, det har de inte.
Det finns ett filter, en dimridå mellan vanliga människor och den här djupa kunskapen.
Ja, och det är väl ett av de problem som är att ju, om man är riktigt duktig inom ett ämne, då blir man ganska nördig. Mm. Och man förstår inte att andra inte förstår. Nej.
Men vi fick ut cirka 500 elever där på forskningsjournalistik.
Forskningsjournalistik.
Många av dem är ju redan väldigt aktiva.
Ja.
Det är kul.
Det är kul. Ja, vad roligt. Superkul. På Värmdgymnasium.
Ja, men det är borta nu.
Det är borta nu.
Vi som höll på med det där eldsjälarna, det blev för komplicerat att ha såna här konstiga utbildningar. Liksom. Det ska vara lika. 2011 kom Björklunds det här 4 nyanser av brunt, som jag brukar säga. Det fanns inte så många inriktningar längre.
Oj, ja. Ja, vet du, det var ju fantastiskt. Nu har vi har några minuter på oss. Ska vi prata om något av de globala målen som du faktiskt har med dig?
Yes. Ja, men rent vatten och sanitet.
Men det är väl...
superviktigt.
Ja, rent vatten.
Jag har själv bidragit med en brunn i Mosambik faktiskt till vårt hembiträde.
Och i Tyresö har många skolor varit med och bidragit till brunnar i Sarvodayashram, det vill säga i Indien. På Operation Dagsverken. Ja. Och även till Afrika vet jag att man har jobbat med det. Med brunnar, rent vatten.
Ja. Och schyssta toaletter. Jag vet att Lärarförbundet höll på med det på Östtimor av alla ställen. Ja. Och, ja. Nej, men alltså, hjälp till självhjälp.
Ja.
Att hur fixar vi rent vatten? Hur fixar vi värdiga toaletter? Mm. Inte minst tjejer i olika lägen behöver ha en schysst vattentoalett.
Ja, ja.
Det är mål 6.
Det är mål 6, ja. Vad är problemet för att man inte genomför det med rent vatten?
Det är ju enorma problem.
Ja.
Men till exempel, då ska vi inte exportera elektroniksopor till fattiga länder och så blir det en massa giftigt avfall och sånt där. Vi måste ju ta ansvar för vår egen nedsmutsning, till våra kläder.
Mm.
Där de färgar i Indien då, de nästan står barfota i de här karen med massa giftiga...
Ja, sånt blir man blir orolig.
Ja. Ja, och sen var det där med havet.
Ja.
Marina resurser, mål 14.
Ska vi inte ta det som ett eget program nästa gång?
Jo, det kanske vi ska. För
havet känns viktigt.
Det är ju egentligen vår räddning på många sätt.
Ja, för havet tycker jag ju taget känns viktigt med fisk och allting sånt.
Då flyttar vi på de lapparna här. Ska jag säga något om entalpi och entropi?
Ja, det kan du gott göra. För då har vi liksom en liten sån här teaser inför nästa program där vi kastar oss ner i havet.
Mm. Men alltså, allting bygger på egentligen då på en blandning av att vi ska söka en lägre energi. Men samtidigt i ett ökad oordning. Det är nu, liksom de stora drivkrafterna.
Nu fattar jag absolut ingenting vad du pratar om. Förklara.
Så det finns något som heter entalpi. Och det är hur mycket energi det finns i ett system.
Aha.
Och alla atomer.
Ja.
Oberoende av vad vi vill.
Ja.
De vill hitta ett tillstånd där de kan samverka i någon sorts kärleksrelation. Där de binds till varann.
Ja.
Som till exempel väte och syre i vatten.
Ja.
Om du har lite väte och lite syre och håller fram en tändsticka. De kommer att kasta sig över varann och bilda vatten. Och då har de sänkt sin energi. Det blir varmt, det blir ljust i den här kärleksmötet. Och sen blir det bara lugnt. Och det gäller allt.
Det gäller allt.
Det där lät nästan lite
som sex.
Mm.
Alltså det är den energin.
Exakt. Mm. Samtidigt så vill också alla de här olika atomerna hitta ett tillstånd där de liksom sprider sig i mindre små grupper, eller man ska säga.
Ja.
Till exempel om du har ett välstädat rum.
Mm.
Det kan du stöka till på väldigt kort tid.
Just det.
Det är bara att riva ner alltihop.
Ja.
Men det tar mycket längre tid och mycket mer energi att bygga upp det till det gamla tillståndet. Det där är ett exempel på entalpi.
Okej. Okay.
Att det, allting strävar liksom ner på golvet i en stor hög. Så att, lite erotiskt det också. Men, ja. Så att det finns dels den här längtan efter det stabila, lugna, harmoniska. Men också det här lite splittrade.
Du pratar egentligen om liksom energiernas vilja.
Mm.
Energins vilja eller energins det strävan.
Det roliga är att det heter Gibbs fria energi där.
Vadå Gibbs fria energi?
Ja, det är en formel. Gibbs Aha. fria energi.
Det är det här energin vill hålla på med.
Ja, för vi är ju energi.
Vi är energi. Mm.
Smaka på den. Jag kan läsa en dikt av Tranströmer nästa gång som avslutning på det här. Men han skrev en jättefin text om det här.
Vore det inte kul om du kunde läsa upp Tranströmers dikt nu som avslut på det här programmet och berätta vad den här betyder för dig?
Jo, alltså det var ju så att mina elever skulle ha kemiprov.
Mm.
Och då fick de en sista fråga kring det här med energi och entalpi och allt det här. Och det var helt enkelt så att jag hade hittat den här texten av Tranströmer i en SLT-tabell.
Jaha!
Och då la jag in, vad har det här med kemi att göra?
Jaha, få ungarna att tänka.
Ja, och då skrev de typ en A4, det var ju sådana duktiga elever, de här forskningsjournalistiken. Så de skrev en A4 sida var om det här. Och då skickade jag det här till Tranströmer. Och det här ledde till ett kemipoesiprojekt som var helt fantastiskt. Men, här är själva texten.
Mm.
Jag har en föreställning om att varje människa har sin tyngdpunkt på en bestämd plats. Som en kula som rullar runt tills den hittar den lägsta punkten. Där den kan vila. För mig är den platsen här. När jag står på bryggan och ser ut över vattnet så känner jag att detta är min utgångspunkt.
Vad fint!
Mm. Och det handlar om gatans brygga på Runmarö.
Okej. Okay. Ja. Tack så mycket Anders Exet Eriksson för att du fortsätter göra den här programserien med mig. Vad heter vår programserie?
Ljuva drömmar.
Ljuva drömmar, då lägger vi på den här på slutet också. Och nästa gång så ska vi alltså prata om vatten, eller hur? Mm. Och havet.
Ja, havet.
Havet.
Det är helt centralt.
Det är där.
Vi har det inom oss.
Då kanske biologen Anders kommer fram lite mer, eller hur?
Ja, och kemisten.
Kemisten och biologen. Ja, jättebra. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som gör den här programserien med Anders heter Ann Sandin Lindgren. Och nu får ni återigen njuta av Monica Zetterlunds sista strofa. Vad är han nu? Våra frihetsdrömmars junker morgonröd.